nåd till er och frid ifrån Gud, vår Fader och Herre Jesus Kristus. Till gemensam betraktelse läser jag ur Psaltaren 73, verserna 22 till och med 28. Följande Guds ord. Då var jag utan förstånd som ett oskäligt djur inför dig. Men nu är jag alltid hos dig. Du håller mig vid handen. Du leder mig efter din vilja. Du för mig på härlighetens väg. Äger jag dig i himlen, önskar jag ingenting på jorden. Min kropp och mitt mod må svika, men jag har Gud. Han är min klippa för evigt. Det som fjärran från dig går under. Du förintar alla som är otrogna mot dig. Men jag har min lycka i att nalkas Gud. Jag tar min tillflykt till Herren, min Gud. Och skall vittna om allt du har gjort. Amen. Kära bröder och systrar. Jag har för egen del en historisk dag idag. Därför att nästan på dagen för 50 år sedan fick jag komma och bo och leva här i denna ort, bland denna ortens människor. Från den tiden fick jag vara med i många olika slags uppgifter i 30 år här på orten i olika timliga uppgifter. Och den tid som jag fick tillbringa tillsammans med dem var en glädjens och bedrövelsen, prövningarnas och mödornas tid för oss alla, men framför oss, allt för oss, därför att jag och min familj, vi fick leva tryggt här och vi fick vara här i vara med i människors liv. På samma gång fick jag bo tillsammans med den här ortens systrar och broder och deras kärlek och färdas de stunder och den tid som Gud hade gett oss att bo tillsammans med de här människorna. Då kunde jag inte tänka mig att jag skulle få komma till en situation här på orten att Guds rike har kommit med sina hälsningar till denna trakts människor. Och byggd att när Gud erbjuder levande evangelium här och i hela, på hela jorden. Därför är det särskilt stort för mig att Gud har kommit med sitt rike hit till denna mörka jord och mörka tid. Och kalla dem som ännu inte har stigit sin fot, satt sin fot på fridens stig. Men vi går en stund till vår text. Det är frågan om det gamla tidens tjänares Asafs psalm. Asaf levde ju under kung Davids ungefär 1000 år före Kristi födelse. Och i Psaltaren har man skrivit som hans författande psalmen 50 och psalmen 73. Alltså 12 psalmer. David ställde på sin tid, alltså han satte 3 stycken representanter från Levis släkt, Asafs, Emans och Etans, och de blev försångare i tältgudstjänsterna, så blev de kantorer som sjöng och spelade, och det såg ut som att Asafs del här var särskilt viktig därför att det syns i psaltarpsalmerna. när Asaf tittade på sin tid, på Guds rike, och så tittar han på delaktighet i Guds rike. Så tittade han sig omkring, så såg han samma saker som människorna också har i vår tid. Att människorna samlar material. De vill ha framgång och ära och godkännande av människor. Om vi en stund tittar på vad Asaf såg på sin tid. Det berättas i början av salmen. Där säger Asaf: Jag fylldes av avund mot de högmodiga och såg att de gick det gudlösas val. De vet inte av några hinder, deras hull är fett och frodigt. De råkar inte i nöd som andra, de lider inte som människor gör. Därför är högfärden deras halskedja och våldet den dräkt de bär. Deras ögon tittar fram ur fettman, deras inbilskhet är utan gräns. De hånar och talar ondsint, överlägset och ohotfullt. De öppnar sitt gap mot himlen, deras tunga far fram över jorden. Och sedan tittar Asaf på att hela folket samlas omkring dem och säger... Det säger Gud, vad vet han? Inte vet den högste vad vi gör. Sådana är de gudlösa. I lugn och ro ökar de sin rikedom. Efter detta säger Asaf: förgäves höll jag mitt hjärta rent och sköljde i oskuld mina händer. Kära systrar och bröder, när vi lyssnar på Asafs psalm på detta sätt och läser snabbt igenom det ur den långa psalmen, så märker vi att Asafs hjärta var mycket bittert. En troende Asaf talar sådana här saker. Vi minns den arvsyndens verkan, den kom ju till det första människoparet, genom dem till världen, när människan, det första människoparet, föll i synd på grund av själafiendens lockelse. Och arvsynden blev då något som alla människor lever av, så gjorde Asaf och gör också vi. Och på grund av detta kom också girigheten till världen och att man jämför mellan olika människor. Girigheten, synd, mina kära systrar och bröder, den går så nära oss också här i Guds rike. När trons ögon i våra liv blir fördunklad, så följer mycket sådant tillåtet i våra tankar och våra sinnen, som inte passar och finns i normalt Guds barns liv. Och själafienden vill också vara mycket slug i denna fråga. Han råder att krossa och bryta gränser, en där, en annan där. Och han vill förhärda våra hjärtans tankar. Så vi ska tänka att det där lilla brottet gör ingenting. Titta ut där i världen. Så gör de ju där också. Och när själen förhärdas och när det gör ont, så säger själafienden därefter: det är så stort fel det här i ditt liv att du kan ju inte berätta för någon om denna stora synd. Och så vill han döda Guds barn inför sådana här, med sådana här stora hopplöshetskänslor. Och mitt i sådana faror fanns Asaf, Davids tids tjänare, när han var Guds barn. Han plågades, han längtade efter levande Gud. Och detta jämförande som själafienden så gärna lägger fram i våra liv, det är en sådan sak som vill förgöra och och vill få vår blick att bli fördunklad i alla viktiga livsfrågor. Och sen säger Asaf, var det inte onödigt när mitt hjärta lever ett rent liv medan de där andra får göra sånt som inte är tillåtet så som det passar dem. Det var en svår och bedrövelse sak för Asaf. Men detta bittra hjärta om kära bröder och systrar, det får förhärska vårt liv. Centralt så följer att hela vårt liv blir trasigt och vi lider skeppsbrott och vi förlorar livets glädje och livslyckan. Guds rikes ljus börjar bli fördunklade. Man ser fel och felaktigheter hos Guds barn. Och själafienden ökar möjligheterna. Titta dit, titta högre, titta åt sidorna, titta framåt. Ser du inte? Är inte taket högre? Är inte väggarna bredare? Gå ut dit en stund för att vederkvicka dig. Gå ut ur Guds rikes trånghet. Själafienden är slug och mycket skicklig i de frågorna. Alltså att man tycker om det timliga. Och det kom så nära Asaf att han verkade mattas ut under dessa. Och vi minns ändå hur Bibeln undervisar att Gud, den himmelske guden, är alla, han är den som ger alla gåvor, inte endast livets gåva, utan alla gåvor som Gud har gett oss till i våra liv, till dig och till mig, min broder och syster. I alla fall, när vi också tittar på den utgångspunkt när Gud sände det första människoparet till lustgården från Edens lustgård ut i världen, så ville han i alla fall välsigna med evangelium detta par och sände dem till världen. Han gav dem ändå ett uppdrag att skörda och bruka världen och jorden. Och efter detta så gick de iväg. Och Guds rike fanns genom tro i deras hjärtan. Men det uppdrag som de hade fått, det var ett förpliktigande och ett stort uppdrag. Vi förstår också genom tro att Gud, den himmelske fadern, har gett oss var och en här i tiden vårt uppdrag. Att ta hand om timliga uppdrag som vi får, men också framförallt om de eviga frågorna. När Gud har uppenbarat detta för oss så tydligt, att när vårt timliga liv en gång tar slut för dig och för mig, så kommer vi en gång att göra bokslut ifrån över vårt liv framför en domare som inte gör några fel. Och därför är det viktigt att ta hand om det eviga livet och ta hand om det väl. Därför är det en fråga om liv och död för oss, fast den själafienden erbjuder annorlunda andra alternativ. Vi minns till exempel gamla förbundets tjänare Jakob, och även för honom glömde han bort en gång vem det är som ger gåvorna. Jakob gick ju ut på grund av Guds uppmaning efter 20 år ifrån Labans hus mot Kanans land, det lovade landet, varifrån han hade gått 20 år tidigare ut i exil på grund av sin broders vrede. Men Gud hade i Labans hus, så hade Gud välsignat Jakob. Jakob hade en stor familj och mycket rikligt av timligt välfärd. Och Jakob begav sig tyst och utan att säga till någon eller säga till Laban att nu ska vi resa. Efter några dagar så fick Laban veta att Jakob hade gett sig av med sin familj utan att säga farväl. Och därför så börjar Laban att jaga efter Jakob. Och så hittar han på Jakob i bergen. Där börjar Laban att förmana Jakob att de östländska sederna är inte sådana att man smyger iväg i smyg utan man tar farväl på ett kärleksfullt sätt innan man går iväg. Och så grälar han och säger att du tog med mig, när du for så tog du med mig med dig mina avgudar. Och då säger Jakob mycket argt, om vi säger det vardagsspråkligt. Han känner igen att genom mina fötter har allt detta goda som finns framför oss och omkring oss. Det kommer med ifrån mina händer. Alltså får Jakob också där, den troende Jakob, glömmer vem det är som ger gåvorna i livet. Det är den himmelske guden. Och därför, innan han träffar sin broder, så måste Jakob strida kampen vid Jakobstranden. Och där ber han sin nattliga brottningskamrat, gå inte innan du välsignar mig. Och då så får den här som ska gå iväg välsigna honom. Och Moseboken berättar att efter detta så haltade Jakob vid sin höft. Han fick en vård där som man får i Guds rikes kärleksfulla vård. När man får synderna förlåtna och frid med Gud, så tar den egna skrytsamheten, så får den tryckas ner och man tar emot Guds välsignelse till sitt liv och man erkänner och känner att det är Gud som ger allt. Gud ger livet och livets gåva. Och först därefter kunde Jakob träffa sin broder Esau i ödemarken. Är det synd att människan har framgång i sitt liv? Kan man i psalmtexten hitta en sådan slutsats? Nej, så är det inte. Vi minns att redan i 10 Guds bud så står det att hedra din fader och moder så att du ska få välgång och leva länge på jorden. Och så får vi bekänna till enskilda och till familjen och till vårt fosterland och hela världens människor att så att vi ska få frid och välgång överallt i hela världen och bland människor. Så vill vi bekänna. Och vi upplever inte att framgång är synd, utan Gud låter var och en på sin tid få så pass mycket välgång som Gud vill och ser att vi behöver. Vi minns den gamla förbundets fattiga, ge mig inte fattigdom eller rikhet utan ge mig en del av det dagliga brödet. Gud ger också med rikedomens gåva, kalla en människa som vandrar i världen till sin delaktighet. Han kallar på dem att söka efter Guds gemenskap och kärlek. Gud har olika sätt bland alla människor. Kära bröder och systrar, åhörare. Vi har denna vackra, underbara dag som vi lever. Vi lever i aftonen, eftermiddagen. Det är en gåva av Gud. Denna dag till dig och mig. Gårdagen är över. Och morgon, dagen vet vi ingenting. Denna dag är en gåva som vi får leva, både du och jag. Och vi minns vad Jesus sa i sin bergspredikan. Var finns din skatt? Där är ditt hjärta. Om vår skatt finns i denna värld och om vi tycker att det är så viktigt, så lever vi i de skatterna och i de timliga frågorna. Men om vår skatt är i himlen, så som Jesus lär oss, så har vi verkligen en skatt i himlen som inte malen äter eller rosten förgör och inga tjuvar kan ta den. Därför uppmanar Guds ord oss alltid och överallt. På det sätt ska vi leva att vi har vår blick fästad mot det eviga målet i det himmelska hemmet. Och Bibeln visar också att vi på det viset ska leva. Att vi har ett alltid har evigheten i vårt som ett mål och i vårt sinne och hjärta när vi lever här i tiden. Och om Asaf, om igen, det står, när det står om honom, så kan vi fråga oss, är avundsjukan endast Asafs tids synd? Var det bara på Asafs tid som avundsjukan fanns, eller finns den också på i vår tid och hos oss, kära bröder och systrar? Vi minns att också vi är uppbyggda. Vi är kött och blod, var och en av oss. Och vi är delaktiga av arvsynden på vår resa. Fördärvelsens fråga, avundsjukan, finns i vårt sinne, i vårt kött och blod. Det kan vi bekänna, erkänna i vårt förtappade kött. Och särskilt när vi har prövningar för var och en. När var och en av oss har prövningar, då känner vi att prövningarna skulle kunna, att prövningarna tar så hårt. Som exempel kan vi ta den största timliga gåvan hälsans gåva. Om vi tittar någon gång där i levande livet, människor och systrar och bröder i livet, eller världens människor, och så känner vi igen att de är äldre än oss eller lika gamla som oss, och så ser vi hur skickligt och hur snabbt och skyndsamt de rör sig, och vi ser att de ser pigga ut, minnet fungerar, förståndet finns på plats, och vi har varit tvungna att kämpa med våra egna sjukdomar och livsprövningar. Det ställer vårt sinne att ställa en fråga. Vad har jag gjort så att Gud på detta sätt prövar mig? Men vi ska komma ändå ihåg, kära bröder och systrar, att i livet har vi många olika mödor. Många slags vi förlorar på många sätt. Det finns relationsproblem och så vidare. Var och en av oss kan ha sådana bekymmer. Men så ska vi också komma ihåg att Gud frestar inte någon. Gud frestar inte någon. Men han tillåter, bröder och systrar, att det sker olika tider, olika slags prövningar, för att han genom dessa vill kontrollera vad som är vårt livsriktning. Är vi på väg så som själafienden uppmanar? Letar vi efter fästpunkter i världen? Är vi på väg ut ur Guds rike? Eller är vårt hjärta fortfarande kärleksfullt fäst vid Guds rikes gemensamma resa? Färdas vi med den kämpande församlingen? Är vår riktning mot det eviga hemmet? Gud kan på detta sätt pröva oss för att undersöka vårt livsriktning. Men Bibeln lär oss att Gud frestar inte sina barn här i tiden. Sen talar Asaf här den del som vi läste. Men nu är jag då var jag utan förstånd som ett oskäligt djur inför dig. Men så kom jag till Guds helgedom och insåg hur det går med dem. Och så talar Asaf här att han började undersöka frågan. Och så såg han mödan och frestelsen var i de hade på väg. Och dit också Asaf var på väg. Och då öppnade sig en ny vy för Asaf, för att han återvände till Guds barnskara ifrån frestelsernas tid. Gud ledde honom in tillbaka till hans rike och till den gemensamma skaran. Vi minns, kära bröder och systrar, Jesus i sitt mest välkända tal i bergspredikan, så påminner han: sök först Guds rike så skall, och dess rättfärdighet, så skall ni därefter få allting. Alltså, Jesus undervisar oss att vara nöjda i livets mödor och kamp och strid, och inte att jämföra med det som finns hos omgivande människor och vad de får och får äga utan att nöja sig med sitt liv, att lära sig förnöjsamhet i livets kamp. Asaf talar sedan i vårt lästa text. Då var jag utan förstånd som ett oskäligt djur inför dig, men nu är jag alltid hos dig. Du håller mig vid handen. Du leder mig efter din vilja. Du för mig på härlighetens väg. Min kropp och mitt mod må svika, men jag har Gud. Han är min klippa för evigt. Det som är fjärran från dig går under. Du förintar alla som är otrogna mot dig. Men jag har min lycka i att nalkas Gud. Jag tar min tillflykt till Herre min Gud och skall vittna om allt du har gjort. På det viset fick Asaf uppleva när han kom ifrån efter de här falska vaknandena, så ledde Gud honom och hans fötter och hjärta till Guds barns gemensamma delaktighet och till den gemensamma följeskaran. Då fick han se Asafs bild i hans hjärta och i hans liv förändrades totalt. Han såg att livet som han var så bitter emot, och han såg hur människor hade det bra, att det gjorde fel och det är inte efter samvetet, att det leder människan till förtappelse om människan inte ställer sina saker till rätta innan döden kommer. Därför gladdes Asaf över att han åter får bo hos Gud och att Gud håller honom i handen. Att han leder honom, råder och helar, och hans kropp och mitt mod må svika, men jag har Gud, du är min klippa för evigt. Vi minns också i Jesu bergspredikan uppmuntrande ord och råd till dig och mig. Titta på ängens blommor. Vi har fått titta på dem under sommaren i år också. Och Jesus säger i sin bergspredikan, inte heller Salomo i all sin praktfullhet och sin glans var så klädd som en av dem. Och Gud ska ta hand om dem också. Och se också på himmelens fåglar, hur Gud tar hand om dem också. Är inte ni större än dem? Jesus i sin bergspredikan vill trösta oss kraftfullt så att vi ser vår egen situation och får glädjas för varje dag som Gud, vår himmelske fader, ger oss. Vår himmelske fader Gud ger oss godhet. Så som han säger i sin bibel till det orättfärdiga och det rättfärdiga, fastän Asaf i vår text första del säger att mitt hjärta var förbittrat eftersom jag såg det ogudaktiga och skrymtarna ha ett bra liv. Men Gud är rättvis. Han låter också idag solen stråla mot de rätta som de orätta. Och han låter regnet, och han ger sitt regn även till de ogudaktiga och de rättfärdiga. På det viset tar Gud hand om världens människor på ett rättvist sätt. Men vi ber i vår bön att Gud ska bevara oss. Därför att så att vi får kämpa som hans barn så ända till våra dagars slut. Kära unga, här på mötesfältet, när jag har gått där ganska lite dock, men jag har glatts över att på Sions sluttningar så finns det mycket ungdomar, och själafienden tittar med avundsjuka på Sions bergsluttning. Han ser den grönska, de unga människornas rader, hur ungdomarna är glada och tar hand om varandra med evangelium och hur de leder små barn där. det är själafienden. För själafienden är en dålig syn, men Guds rike verkar så här i tiden. Och ni har just ännu, kära unga, livet framför er. Världen ser så stor ut, öppen ut, men själafienden erbjuder ett annorlunda alternativ. När ni fortfarande har era ungdomskrafter bevarade, då säger själafienden, gå ut i världen en stund, där är väggarna bredare, taket högre. Och när det är dags så kan ni återvända in tillbaka till Guds rike, då har ni ju sett lite större världar. Det är själafiendens sluga erbjudande. Själafienden vill inte berätta för oss, för er ungdomar eller för oss, att återvändandet inte alltid är möjligt. Om inte Gud ger syndakänsla så kan vi inte återvända tillbaka till Guds hus. Det är omöjligt. Om Gud inte ger syndakänsla kan man inte ställa i ordning hjärtats jord. Vi har så många mäktiga exempel i Bibeln som kommer. Och Moses säger här om livets prövningar efter sina egna erfarenheter. Han säger i salmen 90 att människans liv är 70 år vara vårt liv. 80 om krafterna står bi, så säger han då, att fastän det är, så är det mödan och plågan som har varit bäst. De flyende åren är möda och allt. Och sådan var hans tid och så är det också i vår tid, kära vänner. Och precis som vi sa det, även ni unga, ni som är Sions, framtidens hopp i Sion och i fosterlandet. Gud prövar sina egna barn, var och en här i tidens kamp. Och vi får återigen tröstens ord från Bibeln. När nya förbundets morgon, när Johannes var på ön Patmos, så var han gömd ifrån den tidens kejsare. Så fick han uppdrag av Jesus att skriva bland annat ett brev till de sju församlingarnas tjänare. Ett brev skrevs till Smyrnas församlings tjänare och i det brevet stod förpliktigande ord. Till Smyrnas ordet tjänare, var trogen ända till döden så skall jag ge dig livets krona. Du hörde väl, syster och broder, ända till döden. Om vi lämnar vår kamp här i tiden, i vårt liv, i världen, bland människor, så kommer vi inte en gång att stå bland det tackande i himlen. Därför är Jesu råd till Smyrnas församlingstjänare mycket viktig också för oss. Och sen säger Jesaja på ett tryggt sätt, 700 år före Kristi födelse, till det trötta, jag ska bära dig, jag ska lyfta dig, jag ska rädda dig. Och på ett annat ställe lovar han, jag ska föra dig, trötta vandringsvän, en gång fram. Jeremia på sin tid, på gamla förbundets tid, på samma tid som Jesaja skriver till Babels, Babels fångenskap, ett tröstord, särskilt till er unga också idag. Jag ska ge er ett löfte om framtiden. Det är Guds ord genom Jeremias. Sedan till Guds barns, rikets barn bland annat. I Lukas evangeliets kapitel så säger han, sök er fader har beslutat er att ge riket, det riket i vars delaktighet bröder och systrar, vi också idag får kämpa här på denna gemensamma färd här på sommarmötet. Vi får glädjas för varandra, vi får glädjas av den gemensamma tron och vi får glädjas över att Gud har gett dig och mig möjlighet att komma till denna gemensamma sommarhögtid. Det är Guds fullständiga nåd och gåva till oss. Och sen säger Jesus så trösterika ord till oss alla. Jag ska vara med er varje dag till världens slut. Det är en tröstande ord varje dag. Och sedan på ett annat ställe säger Jesus att vården, han har så god vård om oss att inte ett enda hårstrå kan röra sig på ditt eller mitt huvud utan att den himmelske fadern vet om det. Kära Sions systrar och bröder, vi har fått vara här på sommarmötet och glädjas. Sommarfåglarna, sommarlärkorna, de himmelska duvorna, de har kvittrat på livets oas, på livets träds gren. Vi får kvittra tacksägelse till den himmelske fadern för att vi har fått komma som detta rikes barn till detta gemensamma sommarfest här på denna gamla havsbottens sandåkrar för att glädjas på den resan. Vi, de himmelska sommarfåglarna, sommarlärkor och duvor och vad vi än kallar oss för och det gamla tidens tjänare kallade Guds barn. Lestadius sa ju orden, sådana här ord och begrepp. Men du, kära åhörare, som finns där långt hemma eller var du nu sitter, när du lyssnar på detta möte som har börjat på dagen och som fortsätter nu under många dagar och du har märkt att ditt hjärtas tankar och steg är inte på denna våglängd. Jag har inte blivit delaktig av denna glädje. Jag vill bli delaktig, men jag är inte med där än. Till dig säger jag så som psalmförfattaren säger till dig med ord, sångord, och säger att nåden tillhör just dig, dig stackars eländiga, fastän din hjärta bränner så hårt. Alla synder bar Jesus, för allas skull gav han sig själv till korsets plåga. Just till dig hör nåden, Guds nåd, och du får, när du hör denna predikan, så får du till ditt hjärta ta emot Guds rikes underbara nådevangelium. Om du vill tro och ta emot det i ditt hjärta, du får tro din otro och alla synder och det som har fastnat på färden förlåtet i Herren Jesu namn och försoningsblod. Och du får börja följa Herren Jesus och Guds barns skara på den gemensamma resan med dem till det eviga hemmet. Du har gjort en stor byteshandel. Du har bytt själafiendens makt till den käre sonens rike för att glädjas och för att se på hemvägen som en gång leder också dig till det slutliga hemmet. Du, min broder och syster, här i mödornas land då du vandrar. Du som kanske har fått komma till sommarfesten, många av er, ifrån mycket svåra, timliga förhållanden. Sjukdomen kan ha tryckt och många livsprövningar. Och ditt hjärtas kärl har många gånger känts så torrt. Det känns som att orkar jag kämpa? Fortsätta min färd, eller är det bättre att göra så som själafiender råder, lämna, låt färden vara, och om möjligt så kan du ju komma tillbaka. Men Du gjorde i alla fall, min broder och syster, bra när du kom hit. Och jag förstår att i prövningarnas eld kom du och bad Gud om kraft, att Gud ska leda dig hit till det gemensamma sommarfesten för att uppleva gemensam kärlek och för att lyssna till vad Gud vill säga mig idag. Och vi genom tro så förstår vi, bröder och systrar, att Gud har alltid goda hälsningar. Vi får tro idag, kära bröder och syster. Vi får tro alla dina synder, färdens misslyckanden och fel och det som har fastnat på färden förlåtet i Herren Jesu namn och försoningsblod in till frid, frihet och glädje i Jesu namn och blod. Kära bröder och systrar, tro alla synder förlåtna in till frid, frihet och glädje. Gud är god och barmhärtig. Han vill föra enligt sitt löfte oss en gång till vårt slutliga hem, till det eviga hemmet. Till den skaran om vilket Johannes fick se på ön Patmos. Till den vitklädda skaran där ingen kunde läsa, så stort var antalet. I vita kläder med palmblad i händerna så sjöng de tacksägelse till samnen, till lammet. Och denna vitklädda skara fick Johannes se, så frågade han, vilka är det här? De som sjunger där på lammets sång. Så fick han svaret, det är de som har tvättat sina kläder och vitgjort dem i lammets blod. De hade köpts ifrån jorden och de var möjliga att sjunga, och de sjöng den salmen. För oss talar en diktbroder en dikt i en bok som heter Lahela Puha Amoa. Och den diktarens frågar, såg du också mina ögon där framme? Såg du Johannes mitt ansikte? Min broder och min syster kära, idag i denna eftermiddagsstund, vi färdas ännu. Och så många dåliga saker kan fastna och följa med oss på vår färd och göra vårt hjärta orent. Men i Guds rike finns öppna källor. Där bor Herren Jesus, rikets konung, och han tar hand om oss med nåd, sanning och kärlek. Och genom nådevangeliet, bröder och systrar, så stödjer de oss och de ger oss och de förlåter oss våra synder här i tiden, i livet, bland människor och när vi bor och går här. För den skull också du som känner dig som den yttersta, broder och syster, i denna stund känner du trötthet, svaghet. Du får tro alla synder förlåtna i Jesu namn och försoningsblod, in till frid, frihet och glädje. Och ännu, bröder och systrar, i så mycket är jag misslyckad, och under Asafs psalm så känner jag att det är en så bekant text, och de fel och brister som Asaf hade känt hos sig och sitt hjärta kan också jag känna att jag har fallit i, för jag också tro mina egna synder och mina frestelser förlåtna. Kära ni, jag vill tro tillsammans med er och vandra och kämpa de stunder och de dagar som Gud har gett till mig och mitt liv. Så får vi denna stund förbli i Guds nådeords välsignade beskydd. I Jesu namn. Amen.